Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bästa önskan är att man vill ha tillbaka mig om ett, vad ska man säga, 7-8 år eller den dagen det är dags att vända hem, och då hoppas jag att man vill ha tillbaka mig. Då kommer jag att vara alldeles lyckligast. Ja,
landslagsmeriterade mittbacken Pontus Jansson återvänder till Malmö FF. Arlövsbördige Jansson har skrivit på ett kontrakt till 2027.
Malmö-supportarna har drömt om att få se Pontus Jansson i den himmelsblå tröjan igen, och Jansson, han har själv varit tydlig med att han en dag ska spela i sin hjärtas klubb igen. I april blev det så klart att mittbacken vänder hem till MFF från Premier League nu i sommar. I den här extra podden inför sista omgången i Premier League där Pontus Jansson ska ta avsked av Brentford på hemmaarenan, så berättar mittbacken att han var överens med den engelska klubben om en fortsättning så sent som i höstas, och förklarar varför han senare istället valde att skriva på för Malmö FF.
Jag har alltid sagt under årens gång att så länge Malmö inte behöver, men så länge Malmö går bra, så finns ingen anledning för mig att flytta hem. Men i höstas var det ganska plågsamt faktiskt att se MFF, och då kände jag väl att någon gång behöver mig, någon gång är rätt läge och timing, så är det nu.
Vi pratar om hur bra han trivs i Brentford under de här åren, men varför han under den senaste tiden haft skadeproblem som gjort att han något ovant fått tillbringa en stor del av säsongen vid sidan av planen.
Jag tror jag under de här åren, 4 år jag har haft i Brentford, där jag varit kapten, jag tror jag kanske haft 1 eller 2 skador för mycket på grund av alla de här anledningarna, med att vara kapten, med att pusha de andra, med att ta ett öga på alla de andra, med att vara först in varje dag, lämna sist, träna hårdast, och jag tror att min kropp kan inte ha klarat av det på det sättet.
Och så talar vi om beslutet att sluta i det svenska landslaget och varför han inte ångrar sig. Och där beslutet växte fram när han blev fjärde val på mittbacksidan under EM 2021.
Alltså jag kände ju där under EM att på något sätt jag kom längre och längre ifrån för varje dag och varje träning som gick. Och jag kände att jag blev en sämre och sämre människa. Under mina tidigare år i landslaget kände jag alltid att jag pushade de andra. Jag var alltid redo, jag var alltid beredd. Jag gladdes nästan av Garnen och Vigge och sådär, och det var för att man gjorde det bra. Men under där EM 2021, när jag precis hade gått upp i Premier League, det var så mycket känslospel i mitt huvud. Jag kände för varje dag som gick under den samlingen där i Göteborg, så blev jag sämre och sämre på det jag hade gjort så bra under mina tidigare 7-8 år i landslaget.
Podden är som vanligt mycket mer än det här. Vi pratar om konkurrenssituationen i Malmö FF, synen på lagkaptensbinden och varför Henrik Rydström är bästa tränaren i Sverige. Vi talar om vad som gjort Brentford framgångsrikt, vilka kunskaper Jansson tar med sig hem och revanschkänslan i att klubbvalet blev en succé. Och så pratar vi om miljonerna han avstår när han vänder hem till MFF och vilka landslagsspelare han hoppas kunna övertala att följa med honom hem. Ålder?
32.
Bo?
Richmond.
Familj?
Fru, 2 barn och en hund.
Utbildning?
Studenten och mycket, mycket fotbollsutbildning.
Lön?
Hade så jag klarar mig. Det är tuffare.
Vad kör du?
Kör en bil.
Vad läser du?
Mycket fotboll och nyheter.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll, serier.
Vad lyssnar du på?
Podcast och lite bland annat musik.
Vad spelar du på?
Data.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Messi, får jag säga.
Vilken klass har du som den bästa fotbollsmeriten du har?
Men att jag spelat EM, VM och spelat i Premier League. Alltså spelat i Premier League är nog den bästa, ja.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Mer tydlighet kring handsregeln är nog den tydligaste.
Vad är den bästa tröja eller annan grej du bytt till dig under karriären?
Faktiskt senaste veckan har jag fått signerade och meddelande från mina lagkamrater i Brentford. De har skrivit ett meddelande till mig. Jag fick dem i mitt skåp idag och läste dem idag. Det var nog det finaste jag fått faktiskt.
Vad stod det?
Ja, det var jättemycket fina ord och fina meningar. Mycket kärlek från dem. Det var lite rörande faktiskt.
När du spelar, vad hör du mest på plan när de vill psyka dig?
Faktiskt lugnare i Premier League. Premier League är mycket egentligen, men i Championship var det mycket. Ord som jag inte ens kan nämna här, men det var mycket, mycket skitsnack. Ja.
Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Någon av mina Premier League-minnen måste jag säga. Alltså första matchen när vi slår Arsenal hemma i premiären. Det var när slutsignalen gick där och ja, även när startvisslan gick där. Men den matchen var, det var fint.
Vem är den bästa du har spelat med?
Christian Eriksson var fantastisk att spela med. Men det som gjort mest för mig, det som bidrat mest för mina lag måste jag säga, är Ivan Toney.
Vilken är den tuffaste motståndare du stött på?
Ja, Ronaldo. När han var som bäst i sin prime med Sverige mot Portugal. Messi har jag aldrig mött. Så det är väl de två, så jag får säga Ronaldo då.
Vad har du tränat mest på i din karriär för att bättra?
Jag har räknat mycket timmar, men mental styrka skulle jag säga är mitt största attribut.
Vad kan du fortfarande förbättra?
Ja, samma där, mycket. Men det är svårt att säga alltså. Jag har inget bra svar på den.
Vad undrar du dig om du vill lyxa till det?
Jag hade varit i Sverige, jag hade sagt en kebabpizza eller något sånt. Men annars sådana resor och dagar med familj och mina barn.
Vilken är din favoritserie att kolla på?
Friends.
När grät du senast?
I lördags.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad är du bäst på i skolan?
Matte, ska jag säga. Eller ekonomi.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig varje dag när jag ser mina barn. Tråkigt som klyschsvar, men så är det verkligen.
Om du tvingas byta jobb, vad blir du då?
Journalist.
Du är ju klar för Malmö FF och ska ju ansluta. Vet du exakt när du kommer ansluta?
Nej, jag känner för det. Nej, men typ i början av juli. Något exakt datum tror jag inte vi har satt riktigt ännu. Men första juli kommer vi in i Sverige. Och sen, ja, från och med en dag där Malmö spelar så är det upp till dem att bestämma när första träningen sker.
Är det viktigt att det är första juli du återkommer till Sverige med tanke på skatten själv?
Ja, men det är också så det är. Vi har planerat hemkomsten den första juli. Och efter det är jag Malmö-spelare och fram tills dess är jag Brentford-spelare. Så av respekt för kontrakten har vi valt att göra så.
Hur svårt var det att ta det här beslutet?
Det var otroligt svårt. Mycket känslor involverat. Mycket fram och tillbaka. Men när jag väl bestämde mig så gick det ganska snabbt. Så då var det inte så svårt, ska jag säga. Men fram till att fatta det beslutet så var det mycket känslor involverat.
Vad var det som avgjorde?
Enkla svaret är nu att säga magkänsla. Jag har under min karriärs gång alltid gått på magkänsla, mer eller mindre. Jag har alltid haft rådgivare, agenter, familj, vänner vid min sida som har försökt vägleda mig. Men i slutändan har det alltid varit mina egna beslut. Och jag har alltid sagt att än så länge, 32 år gammal, har den alltid varit rätt och slått rätt och tagit mig dit där jag är idag. Och förhoppningsvis är den här magkänslan som är rätt även denna gången nu när jag väljer att flytta hem till Malmö. Men så känns det verkligen.
Vilka diskussioner har du haft med Brentford?
Ja, men så sent som i oktober, precis innan min skada, då kom jag där. Jag har spelat 50 matcher i rad utan skada, allt flöt på. Och det var ju snacket och vi var ju överens med eller mindre att så fort du är tillbaka nu så signerade så är det klart för 2 nya år. Men under skadans gång så hände saker och ting. Man började reflektera över livet, reflektera över andra saker, över fotbollen. Man fick mer tid. När man är inne i den bubblan, den zonen, man spelar hela tiden så kommer det nya träningar, nya matcher. Man hinner inte riktigt tänka och zooma ut. Under VM träffade jag mycket folk på hemmaplan i Malmö då, med allt från styrelse och Danne och Jay och sådana alla. Och sen återigen tillbaka till det där med magkänslan. Då kändes det att det är nu läge nu. För jag har alltid sagt under årens gång att så länge Malmö inte behöver, men så länge Malmö går bra så finns ingen anledning för mig att flytta hem. Men i höstas var det ganska plågsamt faktiskt att se MFF. För då kände jag väl att är någon gång behöver mig, någon gång är rätt läge och timing så är det nu.
Ja, för när jag intervjuade dig våren 2021 sa du att jag är på för hög nivå för att vända hem. Nu är det 2 år och du är på något sätt på en högre. Då var ni i Championship, inte klara Premier League. Nu lämnar du, även om du har varit skadad mycket sista halvåret, så är det ju ändå så att du är lagkapten i ett Premier League-lag som går bra.
Ja, nej. Alltså, jag vet ju att det är något fint, eller något otroligt stort som jag lämnar åt sidan, men det är ju som jag har sagt, det är inget dåligt, inget dåligt som jag flyttar hem till. Alltså, det är mitt lag, mitt hjärtas förening, att få spela Malmö FF igen och få göra det i en bra ålder, vilket jag också har alltid sagt. Ja, det är såklart att det har varit en otrolig resa, otrolig år här, och det kommer att bli framförallt nu när jag bara en vecka kvar. Nu blir det mer och mer känslosamt för varje dag. Att man börjar fatta vad man har gjort, vad man ska göra och lämna detta här. Det är såklart väldigt sorgsligt, men som jag sa, det är väldigt fint att flytta hem till också.
Ja, hur har reaktionerna varit i Brentford att du lämnar dem? Det är väl många gissar som kanske inte kan förstå att man flyttar hem till Allsvenskan från Premier League.
Jo, alltså det har hela tiden legat och bubblat. Folk har ju fattat i min omgivning att desto längre tiden gick att saker och ting inte kom ut, att jag hade förlängt, så fattade de att det fanns en chans att jag skulle flytta hem. Och jag bestämde mig, som jag sa ganska tidigt, men höll det inombords. Och de som känner mig väl vet att jag inte är en bra person när jag måste hålla hemligheter och när jag måste vara tyst och inte kan vara ärlig. Så de månader från att jag bestämde mig i december tills jag är nu i april när vi gick ut med det, var ganska jobbigt faktiskt.
Hur många har vetat om det?
Ja, till en början var det inte många alls. Till en början var det ju bara typ styrelsen, Danne, Geosson, jag och min familj och så ja, några på min sida då, men inte mer än då. Malmö gjorde ett jättejobb att hålla det hemligt, vilket var min önskan såklart. För att min förhoppning var att när jag kom tillbaka där efter VM skulle jag spela och sen ha fokus på Brentford och sen till sommar då fokus på Malmö. Sen hände saker och ting på vägen och sen, men Malmö gjorde det jättebra, de höll det tyst.
Vad hände på vägen?
Nej, men alltså att jag kom tillbaka, sen så fick jag den här olyckliga skadan igen och då kände jag att ska jag hitta motivation och ska jag åka ta mig in i den bubblan och bara köra igen, för när jag väl, även när jag skadar mig, när jag är frisk också, det är alltid 100% för mig att investera allt jag har. Ska jag kunna göra det en gång till nu efter en ny skada så måste jag typ så veta och vara ärlig med vad som ska hända och kunna involvera Malmö mer och ha dem med på det hela. Och då sa jag till Phil och till Thomas och Frank, vår tränare, att hur det var att jag hade bestämt mig för att flytta hem. Och sen så gick det ganska snabbt att vi gick ut med det.
Vad betyder Henrik Rydström, som jag ju vet du i perioder har haft mycket kontakt med?
Den, såklart att det vägde in. Jag är en jättestor fan av Henke, bara från att se honom från utsidan. Jag har följt honom redan från Sirius, men främst i Kalmar och av diverse olika anledningar. Han var tränare för en av mina barndomsvänner i Kalmar och hade nära dialog med honom och försökte hjälpa Elias Olsson, som han heter, genom Henke. Henke tog hjälp av mig för att pusha Elias och så har vi haft dialog sedan dess. Följt honom och hans lag genom Matthew och ägares statistik och siffror och sett hur de har höjt sig under de 2 åren med Henke. Så att ha följt Henke under årens gång. Och såklart när då Malmö behövde en ny tränare. Och om man letar så för mig var Henke den bästa i Sverige. Och för mig är no-brainer att ta, som jag också har sagt utåt.
Vad har han sagt när ni har haft kontakt under den här tiden?
Nej, men jag tror först och främst att han blir glad när jag hade bestämt mig ju. Och sen så vet du, så när jag väl hade bestämt mig, då var det full fokus för mig igen och att avsluta fint med Brentford in i den bubblan han gick in i sin. Och sen så har vi såklart också nu en dialog löpande och så här, nu kommer vi närmare och närmare också. Då är det klart att den dialogen blir mer och mer, men det har varit mer typ, ja, vi har varit glada att vi ska få jobba ihop, men sen så har han fokus på sitt och jag på mitt och inte mycket mer så.
När jag intervjuade honom i min podcast så hoppades han att du skulle ordna något samtal med Marcelo Bielsa. Han ville bli inspirerad. Vad talar för att du ordnar det?
Ja, jag brukar vara en kille som kan fixa det mesta, men den är nog, den får jag nog kriga för att försöka lösa. Men den, jag ska göra mitt bästa.
Vad säger du om Malmö FFs framfart?
Ja, jag kan ju såklart luta mig tillbaka och njuta av att jag har sagt att Henke är den bästa. Sen nu har han börjat med 8-8 och ser jättefint ut, jättebra ut. Så att nej, jag är full av bundran. Och det är inte såklart bara Henkes förtjänst. Det är hela, tycker hela föreningen från fansen till styrelsen, till den sportsliga ledningen, till hela truppen, staben, hur de har fått rätt på allting igen. Otroligt kul efter en tung höst i fjol.
Ja, finns det någon fördel i att man dippar lite och att man startar om? Eller är det bara depp att det var så dåligt?
Det är såklart det var tråkigt. Jag tror det blev en wake-up call för nästan alla inblandade. På alla plan, inte bara på plan utan även utanför. Att även fast de har mest pengar på banken så måste man hela tiden fatta rätt beslut. Och jag tycker förra året, framförallt från hösten, var mycket som inte stämde. Främst på planen men även utanför. Det var mycket oroligheter och frågetecken. Men det sjuka är att nästan allting har rättats ut under de senaste, egentligen från start, sen man fattade beslutet att anställa Henke till man gjorde omjusteringen med Danne och Miesen och allt sånt här. Det känns som att man har fått rätt på alla saker och nästan från dag ett. Och sen såklart, att ha 8-8 i Allsvenskan, det gör såklart allting mycket lättare.
Ja, och denna podden spelades ju in lite innan den sänds, så det kan ju ha ändrats, men det har ju sett väldigt bra ut.
9 av 9, ska vi säga det.
Ja. Om man säger att just Georgsson som ju du jobbade med här i Brentford, som ju kom in som sportchef sen hoppade in som tränare, vad är din bild att det inte funkade?
Men Andreas besitter otroligt mycket kunskaper. En av de skarpaste fotbollshjärnorna jag har träffat och pratat med. Som jag sa till dig precis innan, att vara sportchef är ibland en helt annan sak. Inte alla som är skapta för det jobbet. Och som jag sa, det är svårt för mig att analysera Andreas hur han var i det jobbet, för att jag såg honom aldrig i den vardagliga biten, men det känns som att man nu har hittat en roll för honom som passar honom mycket bättre. Och såklart, det fanns ju en anledning varför han fick det jobbet, för att Malmö gjorde allt de kunde för att få in honom i verksamheten på grund av den han är och på grund av de kunskaperna han besitter. Så jag är glad att man har hittat en roll som passar honom bra. Och att då Danny igen får skina i sin roll som sportchef och göra det som han eventuellt är bäst på.
Ja, vad har Daniel Andersson betytt för dig? Jag menar, han var ju aktiv både spelare och sen var han ju assisterande innan du lämnade och sen under de här åren.
Ja, men jag har alltid en stor respekt för Danne. Som en liten Malmöpåg när jag var ung, så såklart man visste vem Patrik var, hans pappa Roy och sen Danne. Och sen fått spela med honom och hela min första period i Malmös A-lag var med att spela med honom och honom som lite en fadersgestalt och någon som jag kunde luta mig emot. Och sen när han då gick in som assisterande och sen därefter sportchef, så hade vi alltid haft en nära dialog. Och när jag då lämnade 14 och han fullt ut var sportchef, så klart att sen den dagen har vi haft en dialog om att den här dagen skulle komma. Han har ju försökt i nästan 8-9 år att försöka locka mig varje fönster, men såklart har han fattat att det har varit tufft till en början, men nu när det kom närmare och närmare och det då blev tätare och tätare, så jag är glad att vi kunde hitta en lösning. Och som jag sa, jag hyser den största respekt för Danne.
Om man ser till, det finns ju en kollega här i Brentford, Saman Gordos, Malmökille. Vad talar för att han dyker upp i Malmö FF, eller försvinner han till utåt?
Vi får se vad som händer. Det är klart att jag blir dumt av mig som nu skrivit på för Malmö och ska flytta hem till Malmö att inte göra allt jag kan för att försöka locka med honom hem. Men min dialog med Saman har alltid varit bra. Jag är väl en av anledningarna till varför han är här, men jag var ju direkt att få hit honom här för nu 3 år sedan och pushade för det. Såklart att min dialog med Saman har alltid varit att ja, det var kul att ändå flytta hem tillsammans till Malmö också. Så att ja, jag har väl 10 dagar kvar tillsammans med Saman här, så jag får väl fortsätta i 10 dagar till att försöka övertala honom.
En sån som Filip Helander, som du också är kompis med, som har haft jobbiga skador i Glasgow Rangers. Kontraktet går ut, vet du om han väljer MFF eller?
Med Fille är det väl lite annorlunda. Haft för det 2 tuffa år med skador, så att det är också mer viktigt för mig att han ska komma tillbaka. Och han ska, alltså Filip är nära vän till mig, en av mina närmsta fotbollsvänner jag har, så att det är inte så att jag vill pusha honom att nu ska du välja Malmö. Det viktigaste för honom är att han ska lugna och ro för komma tillbaka och kunna bli frisk och spela fotboll igen. Jag tror det är prioritet 1. Sen vad det blir, det är klart att alla hoppas att det ska bli Malmö, för att Fille för mig är en av Sveriges bästa mittbackar när han är frisk, så att bara hoppas att han kan komma tillbaka nu så fort som möjligt och bevisa hur bra han är.
Du har ju pratat med Emil Forsberg och Robin Olsen, gissar jag, kring att du flyttar hem. Hur mycket är du på dem att de borde komma hem?
Men vi har alltid, alltså vi har haft en grupp på WhatsApp, jag, Emil och Robin i 7-8 år. Ända sedan vi lämnade, ända sedan början av landslagsåren, och alltid varit hetsiga diskussioner om MFF och vi följt dem i, alltså, rent dagvis med matcher och så här, men också alltid haft en dialog med att ändå ska vi, alltså, de har ju vetat att jag ska flytta hem, alltså att den är skriven i stjärnor, det har man ju alltid vetat, och jag har alltid gjort allt jag kan för att okej, men ni ska också hem samtidigt, vilket jag på något sätt har vetat att det kommer inte ske ju. Men nu när jag väl är hemma så blir det ju såklart ännu mer påtagligt att jag försöker ha en levande dialog med dem. Många säger, ja, men hur många äldre kan man ha, hur många hemvänner kan man ha, men när vi snackar om vad ska man säga, nästan Sveriges mest tongivande spelare i landslaget som Robin och Emil är, alltså, det är klart som, om de vill och de känner sig redo, klart att de ska komma hem till vilket pris som helst ju. Alltså, vi snackar om några av de bästa spelarna i Sverige, så att jag som en del av Malmö-truppen nu, men också en del av den som jag är, min kärlek till Malmö, jag har slått allt jag kan för att få dem att flytta hem.
Överlever de när du räknar igenom dem enligt Brentfords modell och värderar spelare?
Ja, men det gör de ju såklart. Alltså Emil och Robin är toppklassspelare. Så det gör de absolut. Men vi får se när det händer. Men Robin vet ju. Alltså Robin har ju, alltså, han är ju Malmöpåg och han är min, vad ska man säga, han är min närmsta fotbollsvän. Så att han har inget val. Han ska hem, så enkelt är det.
Just det som Malmö brottas med, unga, man ska ta fram unga spelare för att kanske sälja och förädla, och samtidigt vill man ha resultat. Hur svår är den balansen?
Den är ju svår såklart. Jag tycker att man börjar få mer och mer rätt på det nu i alla fall. Alltså det är inget fel med att ha äldre spelare i trupp så länge de här äldre spelarna kan träna varje träning, kan spela mestadels av matcherna. Alltså en 32-åring idag som jag är, alltså, vad ska man säga, på något sätt är det väl en 28-åring för 10-15 år sedan. Så mycket har fotbollen ändrats ju. Är man noga, är man seriös, som jag vet att många av de andra spelarna som vi nu nämner är, så kan du spela på, till en högre ålder än man kunde för 15-20 år sedan. Sen så kan man såklart inte alltid påverka skador och sådana saker, men desto mer seriös man är och desto mer spelare som varit på den absolut högsta nivån där man måste vara seriös och måste vara noga med alla saker och ting, då tror jag att 32, det är ingen ålder för en fotbollsspelare.
Du var ju bara ett halvår med Marcus Rosenberg när han vände hem. Kan du sätta ord på vad han betydde? Märkte man redan från start att han tillförde någonting som ni inte hade i Malmö då?
Jag tror Marcus var väldigt smart när han kom hem. Han kom väl i februari och han hade väl såklart, så alla visste, eller främst jag visste det. Jag minns att det var många av de andra i mitt, som säga, gäng som var det då, jag, Erik Friberg, Mange Eriksson, Erik Johansson, de visste vem Mackan var, men det var nästan lite så att på första träningen att jag fick typ så hype upp honom och säga, alltså ni fattar inte vilken kille detta är, alltså vilken anfallare. Vi hade en anfallsövning i USA när Mackan kom, när han var katastrof. Då hade de typ så tittat på mig och typ så, är det detta du har hypat upp, detta du pratat om, så säger jag typ, jag minns inte exakt vad jag sa, men typ så, ja men vänta bara så ska ni få se. Och sen under våren där, så bara hans aura att ha honom på planen, det var bra nog, men han skenade väl inte riktigt, utan det var väl mer Gische Molins då som bar oss där våren 14. Men sen hade väl, framförallt då när Gische gick sönder och Europamatcherna kom, det var då vi förstod vikten av Macken och vad för typ av person han är. Så jag fattade ju tidigt, men det var ju många som inte gjorde det. Men att det skulle sluta så väl som det gjorde 7 år senare eller 8 år senare eller vad det var, 6 år senare, det hade ju ingen kunnat ana.
Är det ett sånt avslut du vill ha som spelare som han fick?
Ja, jag sa ju till, jag var ju kollade hans sista match mot Kiev där, så sa jag till, satt ju med Jonas Olsson, Mange, Åge Harede och Ola Hjälstad. Sa jag till Ola Hjälstad att detta gör ju att ingen av oss vill flytta hem. Jag vill inte flytta hem, vad ska jag göra? Jag har ingenting kunnat vinna för att flytta hem när Macken gör det så här bra. Så att, men Macken är otroligt nära vän idag och jag är otroligt glad över det han har gjort för vår förening. Och på något sätt, inte bara han såklart, men på något sätt har han ju peddat för det vi kan få, eller jag kan få flytta hem till nu. Så att är vi tacksam för honom, han är såklart en av de största i vår historia.
Du har ju varit hemma och tränat med Malmö. Hur bra känner du ditt blivande lag?
Nej, men jag tror ganska bra, ja. Jag har väl en ganska bra relation med många av dem och knutit en relation med många av de nya, och i dagens värld med sociala medier och sånt, det är lätt att kunna binda en kontakt med dem och så här. Och sen när det blev officiellt att jag skulle flytta hem, så klart att den dialogen har blivit tätare och tätare. De som jag känner sedan tidigare som AC, som Kise, som Johan Dahlin, som jag har en relation med, det är klart att de pratar jag mer med. Och det ska bli jättekul att flytta hem och få jobba med dem dagligen. Och sen så har jag många i ledarstaben med Johnny Fedel och de här gamla rävarna som också ska bli skönt att få flytta hem till.
Om du ser konkurrensen på backsidan, det har ju varit mycket Dirk Cornelius och Lasse Nilsen. Kliver du rakt in och tar en plats?
Ja, vi får se vad som händer. Det är väl förhoppningen. Annars hade de inte varvat hem mig. Så att hur Hur de tänker sig det vet jag faktiskt inte. Det har vi inte ens pratat om nu, så vi skönt att komma hem och sen så tar vi det därifrån. Jag tycker Malmö har fått rätt på nu att de har väl en planering med sin trupp. Har en planering, tar väl inte bara det fönster för fönster, utan det ser som att de har en långsiktig planering också nu. Där kommer väl Andreas tillsammans med Robin Asterhed in i bilden, att de planerar inte bara för det närmsta fönstret utan även för kommande fönster och en långsiktig planering på truppen. Så att det finns väl, eller det vet jag att det finns en planering för hur truppen byggs upp. Så att.
Om man ser just på liksom konkurrensen och just den delen, hur, det är ju kul att komma hem, men samtidigt ska man knuffa på några. Hur är det? Eller är det bara en del av verkligheten?
Ja, det tror jag nog att det är. Alltså, det så funkar fotbollen ju. Alltså, så är det alla lag i alla. Så är det bara. Men den som presterar bäst är den som spelar ju. Alltså, så funkar det. Alltså, det är inte så att jag kommer hem utan några krav på mig. Alltså, det är ju skyhöga krav från allt och alla såklart. Men så funkar det. Alltså, man har såklart alltid respekt mot allt och alla, mot sina lagkamrater. Man vill sitt lags bästa, det är det viktigaste. Men i slutändan är det de 11 bästa som ska spela. Ja.
Om man ser till spelidén, du följer ju Malmö FF noga så du har ju järnkoll givetvis. Vad tycker du att Rydström har lyckats med?
Jag tycker att han är ganska unik i sitt sätt. Han är väldigt ambitiös. Han väldigt tydlig med vad han vill. Han är väldigt drivande, långa träningar. Jag känner lite styrk av Bielsa-andan. Jag vet ju att han ser upp till Bielsa och honom som någon form av, ska man säga, förebild som han gillar att se efter. Som jag sa, väldigt ambitiös och en tydlig struktur. Han vill spela anfallsspel, tydlig struktur han vill försvara. Någonting som jag följt allsvenskan i 8-9 år sedan jag lämnade, tycker att det blir mindre och mindre av de här sakerna i svensk fotboll. Att det blir mindre och mindre struktur, mindre och mindre tydlighet. Och där tror jag att jag tycker att Henke är väldigt unik. Och som jag sa, jag håller honom som den bästa tränaren i Sverige. Och då, nu får jobba med, enligt mig, Sveriges bästa trupp. Det är nästan som match made in heaven. Och än så länge så har det ju funkat bra. Ja.
En diskussion som lär dyka upp är ju att du är lagkapten i Premier League. Du kommer hem, finns annan kapten där. Hur ser du på det att få binden?
Hur jag ser på det, jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Alltså, avser vår kapten. Ja, jag säger vår kapten för att han har varit vår kapten under tiden. Jag har sett mig som supporter och tills att någonting annat sker så är han min kapten också.
Hur viktigt vore det för dig ändå att bli kapten?
Alltså, en dag innan jag lägger av så ska jag vara Malmös kapten. Det är såklart någonting som jag önskat av. Så att det gäller väl bara för mig att sluta en dag efter AC i så fall om han inte lämnar. Alltså, min högsta önskan är att AC stannar i Malmö så länge som möjligt och ja, typ så. Men ändå, då får han sluta en halv säsong innan mig så att jag kan ha en halv säsong som kapten i alla fall.
Det har ju varit en stökig säsong skademässigt. Vad är det som har varit problematiskt?
Jag tror att denna säsongen har tagit ut sin rätt över de här, vad ska man säga, 3, 4, 5 åren jag har haft. Nästan sju senaste åren sedan jag kom till Leeds. Jag hade 5 säsonger Championship med i princip inga skador. Ja, lite skador. Jag tycker man missar en match där, en match där. Men alltså, annars spelar jag nästan varje match i 5 säsonger i Championship. Och jag tror det tog ut sin rätt. Plus landslag, plus att vara kapten. Jag tror inte folk som från utsidan tittar på det förstår vad det innebär att vara kapten. Inte i alla fall så som jag har velat agera som kapten. För att jag involverar så mycket känslor i min förening, i min klubb. I andra spelares utveckling, i andra spelares sätt att få skina och ha koll på alla andra. Ibland är det som att jag har glömt bort mig själv. Jag tror det här halvåret plus då allt det här underliggande med att jag ska flytta hem och jag vet att det är mitt sista år. Och plötsligt har jag nästan typ så pushat besluten, typ så pushat fysioteamet att komma tillbaka så fort som möjligt så jag kan spela. Det är nästan lite stress, vilket i sin tur tror jag tar ut sin rätt. Och sen när jag väl var tillbaka då så spelar jag. Jag spelar 4 matcher på 11 dagar med en B-lagsmatch och ja, det blev väl för mycket helt enkelt.
Vilket kort är det som är skadan?
Det kan jag inte säga.
Är det sant?
Nej, men hamstring har problem med.
Ah, okay.
Det är inte så att det är någon jätteallvarlig skada, utan det är bara en muskelskada som alla fotbollsspelare förr och senare går igenom, tror jag. Men jag tror just alla de här underliggande bitarna har nog tagit ut sin rätt. Men det var som jag sa, jag tror jag under de här åren, 4 åren jag haft i Brentford, där jag varit kapten. Jag tror att jag kanske haft 1 eller 2 skador för mycket på grund av alla de här anledningarna med att vara kapten, med att pusha de andra, med att ta ett öga på alla de andra, med att vara först in varje dag, lämna sist, träna hårdast. Och jag tror att min kropp kanske inte har klarat av det på det sättet.
Ja. Nej, när jag intervjuade dig våren 2021 så pratade du själv om just tiden i Leeds. Du hade kunde inte vila för då hade Bielsa petat dig mycket smärtstillande för att kunna spela. Hur mycket har det varit därefter?
Ja, men det, nu det, faktiskt, det har varit mycket bättre för här. Det var ändå för att det funnits en dialog med, alltså, med dels Thomas, men också med
Thomas Frank, tränare.
Frank, men även med Chris Haslam och physio, head of physio och alla de här. Så, nej, det har varit mycket bättre. Så jag har inte haft några typ så småskaligt ont här och där, utan det har varit, jag har haft två muskelskador de här sista halvåret, eller ja, från oktober då i fjol tills nu. Men det som jag sa, jag har inte heller kommit hit och inte varit kapten, bara kommit hit och haft fokus på mig själv och typ så personligt skina. Jag tar det heller som det har varit nu, att jag har kommit hit, varit kapten, hjälpt klubben. Då tar jag heller att jag har haft de här två skadorna.
Men hur jobbigt har det varit att sitta vid sidan?
Alltså otroligt jobbigt, framförallt man har missat. Framförallt när jag vet att okej, det här är min sista säsong och får missat alla de här minnena med att slå City borta, slå Chelsea borta och vissa av hemmamatcherna vi har gjort, Liverpool hemma. Det är sådana minnen som man är där, du vet, man står vid sidan och väntar på att gamla ska komma ut från planen in i omklädningsrummet, men man känner inte 100% i glädje för att man är inte där, man har inte varit en del av det. Så klart jag är glad att jag i fjol fick spela 37 och 38 matcher och fick jättemånga fina minnen och stod många av topplagen. Och på något sätt så vet jag ju hur de kände, för att jag ju kände samma förra året, men alltså så funkar man som fotbollsspelare, tror jag, att man får inte den här 100% i glädje om man inte är en del av det, om man inte spelar själv. Även om man sitter på bänken så är det samma där, tror jag.
Nu träffas ju vi i slutet på maj. Hur nära spel är du?
Alltså jag personligen känner att jag kan spela match redan imorgon om det behövs ju. Men nu finns det ingenting att stressa till ju. Så att nu har vi lagt upp med en lite längre plan. Brentford tillsammans med Malmö då.
För att du ska vara helt...
Ja, men det är så. Sen att du behöver inte stressa någonting. Som att jag inte får börja träna med Malmö från 1 juli. Och, som jag säger, jag kommer från 7 väldigt intensiva år. Ja, 9 egentligen från att jag flyttade utomlands. Så att nu har jag egentligen en tid. Då kan jag bara typ så refresha och ställa om allting. Och sen när jag kommer hem bara känna en fräschhet och tycka det är kul att spela fotboll igen.
Vilka risker finns att du drar upp det igen om det?
Det finns ju en risk hos alla fotbollsspelare. Så den skadan jag fick i oktober, det var inte en skada som jag drog upp nu. Alltså den skadan är läkt. Detta är en ny skada på en annan muskel i låret. Så att det var nu bara med den här. Det var nu bara med en reaktion på att det blev för mycket. Så att det gäller att vara smartare. Både från min sida men också från de som är runt den. Men alltså, skador är en del av fotbollen. Så det går inte att komma ifrån. Det är mer att man måste acceptera det och ja, dela med det.
Jag lyssnade igenom den intervju jag gjorde våren 2021 med dig när du hade lite skadeproblem och inte var med i mars när VM-kvalet drog igång, och du var redan där tydlig med att jag vet inte hur det blir med landslaget, jag är väldigt mentalt trött, man får se det ta. Hur känner du nu liksom? Är du fortfarande sliten eller var det pandemin och att ni hade missat en uppflyttning och...
Jag tror från, jag minns inte så att jag sa detta här, men jag känner igen mig i det du säger, för att som jag sa, jag investerar så otroligt mycket, alltså otroligt mycket känslor i varje dag i min fotboll. Alltså jag tror, för att jag ska må bra, för att jag ska få ut mest av min fotboll, så måste jag göra det. Alltså jag ser Brentford verkligen som mitt projekt, mitt lag, mina lagkamrater ser som jag vill göra allt för att kunna pusha dem så mycket som möjligt. Men det kanske tidigare med att jag alltid handlade om mig, att jag skulle skina, jag skulle synas. Så jag tror att, ja, det har kanske blivit för mycket. Men jag tror att de här landslagsuppehållen som du nu nämnde, att då får jag ändå en tid och en lucka att kunna återhämta mig. Och det känns som att nu när detta här blir officiellt att jag ska hem, och det känns som att typ som sten föll från mitt bröst, att jag behöver inte typ så, jag behöver inte följa 2 dagar längre, utan nu är det bara Malmö. Och inte behöva följa Malmö och typ så veta, okej, jag måste snart flytta hem och samtidigt spela och bedriva Premier League-fotboll och vara kapten där. Nu är det som att, okej, nu har jag lämnat det åt sidan, nu är det sista projektet i mitt liv, det är till Malmö FF.
Du har ju först haft Marcelo Bielsa och sedan Thomas Frank. Hur skiljer de sig åt? De har ju bägge haft framgångar, får man ju säga, tagit upp lag i Premier League och lyckats åtminstone till en början för i Bielsa och Frank även 2 säsonger liksom in.
Ja, men det är såklart skilda världar mellan dem. Så Thomas har väl under de här 4 åren jag varit med honom växt och blivit en otroligt mycket bättre, vad ska man säga, taktisk fotbollstränare än vad han var för 4 år sedan jag träffade honom. Som människor känner, som personer, som med den dagliga typ så, relationen med sina spelare, och Thomas alltid varit alltså topp. Så kanske han har mer tid med mig än med vissa av de andra i truppen, men han har alltid haft en fingertoppkänsla med honom om alla spelare, skulle jag säga. Inte bara spelare 1-11 eller 1-18, utan även någon som är utanför truppen. Och så. Det är väl hans styrka, men även nu senaste 2 åren skulle jag säga har han växt enormt rent fotbollsmässigt.
Vad har du lärt dig av respektive tränare?
Med Bielsa lärde jag mig nog mycket med seriositeten i det hela, noggrannheten kring kost, kring att ta det på största allvar, 24-7 typ. Med honom var det också att jag var ett skede i min karriär där, som jag nämnt tidigare, jag kände att okej, det känns som att han gör allt han kan för att jag inte ska spela, då var det som att jag var tvungen att pusha mig själv nästan för mycket. Jag måste nästan skina i varje match. Jag måste typ så vara man of the match varje match för att behålla min plats. Så det kanske inte var så, men det var så jag kände i alla fall.
Har ni någonsin haft någon dialog efter?
Inte efteråt, nej. Alltså, under resans gång, ja, då hade vi ett par samtal där en timme på hans, vad ska man säga, kontor, hans lägenhet på träningsanläggningen. Men alltså, det fanns ju alltid respekt med honom. Alltså, jag tror folk utåt tror att det var mycket större problem än vad det egentligen var. Alltså, det är många som pratar om den här Aston Villa-händelsen och jag vägrade låta dem göra mål. Men alltså, de sakerna, det var egentligen bara bagateller för honom. Det var mer den generella. Alltså, att han var väl inte något fan av mig. Framförallt inte från början. Sen så tyckte han att jag var en bra fotbollsspelare. Och han uppskattade det jag gjorde för laget och för hans lag. Men när han då han var tvungen att bestämma sig för att sälja någon av hans spelare, så följde valet på mig. Men alltså, det har alltid funnits en respekt med honom, framförallt på min sida.
Vad har du lärt av Frank?
Frank, alltså otroligt mycket. Det är som att han har blivit som en fadersgestalt. Alltså, det är såklart inte väldigt vanligt att du kommer till en klubb i England där du blir kapten efter 2 veckor. Det är inte många som har varit med om det. Men som jag sa, ni hade ett prat med ägarna i förra veckan, att hur klubben, hur spelarna, hur ledarna, hur egentligen alla bara accepterade det. Alltså, jag tror det är väldigt unikt. Det är inte ofta att någon kommer in och blir kapten efter 2 veckor. Men det här var det som att alla bara, de ville jag skulle bli det. De bara accepterade det. De bara köpte in på det. Och sen så har jag hade aldrig kunnat vara en så bra kapten som jag har varit utan den supporten från alla runt omkring. Alltså, då jag kommit in och så som jag är, att jag tror på det jag tror på. Och hade inte de andra då trott på det också, så hade det klart varit otroligt mycket tuffare. Det är nog för att många är emot mig för hur jag är. Men nu var det verkligen att alla köpte in på allt jag ville och allt jag såg. Och sen har jag fått med mig alla spelare från dag ett egentligen.
Vilka delar av spelaren Pontus Jansson är bättre än när du lämnade Malmö FF sommaren 2014?
Ja, men främst mina ledaregenskaper skulle jag nu säga. Att göra mina lagkamrater bättre. Men också, alltså, skillnaden i hur jag är som person eller hur jag är som idrottsman, hur jag är som fotbollsspelare. Alltså, det är nästan skrattretande vilken skillnad det är ju. Att jag inte visste,
hur menar du?
Ja, men hur när jag flyttade från Malmö var jag 22 år gammal. Jag bodde hemma hos mina föräldrar och min fru bodde hemma hos sina. Vi sov ena natten hos hennes föräldrar och andra natten hos mina. Jag var bara en liten pojke när jag flyttade. Alltså, jag visste ingenting. Jag hade folk omkring mig i Malmö som försökte säga och försökte förstå vikten av kost, av sömn, av träning, av återhämtning, av gym. Det var som att det gick in i ett öra ut i det andra. Och det ångrar jag enormt mycket idag. Så det är en helt annan Pontus som flyttar hem nu. Rent kring de bitarna sen. Som fotbollsspelare så tror jag att jag är alltså ganska lite jag var då. Alltså, men som jag sa, jag är nog en bättre ledare idag än jag var då. Och jag är bättre på att göra mina lagkamrater bättre för de maskiner.
När jag intervjuade dig 2016 talade du om att när du gick in på plan så hände något i huvudet. Du blev liksom, ja, vill du verkligen göra avtryck? Har du blivit lugnare idag?
Ja, det tror jag. Eller ja, det har jag mycket lugnare. Sen jag blev kapten, men också främst sen jag blev pappa. Alltså, sen jag blev pappa så var det som att någonting, jag vet inte, någonting hände med mig. Tappat till 2 tjejer också, har jag sagt, att det var också någonting som gjorde mig annorlunda. Det är svårt att beskriva vad en tjej gentemot fått en kille hade betyder, men jag inte vet heller. Nu fick jag 2 tjejer, så det är svårt att kunna jämföra med om jag hade fått en pojke, men de här tjejerna gjorde, ja, betytt allt för mig och gjort att jag blivit förhoppningsvis en bättre människa.
Du är ju hemvändare, du talar själv att det är stort tryck. Hur ser du på det, att axla det, och det blir snabbt en jämförelse med Marcus Rosenberg som ju gjorde jätteavtryck men ju flyttade hem från en rätt misslyckad karriär i England.
Ja, det här med jämförelse, jag tror det är dagens samhälle att man ska inte jämföra folk och den ena ska vara bättre än den andra. Och, alltså, det är bara så det är, man får bara acceptera det. Alltså, jag vill aldrig för min egen sida jämföra mig med typ Mackan eller med typ andra som har flyttat hem. Alltså, jag flyttar hem av en anledning att jag har en kärlek till min förening. Nu är jag glad att jag kan göra det en bra ålder och jag är glad att jag kan komma hem och påverka in, ja, som jag sa, när jag är fräsch och känner mig bra. Men att jämföra mig själv med andra, det får andra göra i så fall. Jag har inget problem med det. Jag vet att så funkar det i dagens samhälle. Men från min sida, det var så. Jag kommer aldrig ens, så som jag ser det, kommer jag aldrig ens vara i närheten av att kunna göra det Mackan har gjort. Jag vill göra allt jag kan och jag kommer göra allt jag kan varje dag och varje träning för Malmö. Av diverse anledningar, för att jag brinner för dem också, för hur jag är. Men att jämföra mig med en sån som honom, det känns bara dumt från min sida i alla fall.
I Premier League är ju snittlönen 35-40 miljoner om året brutto, ska det sägas, före skatt. Om du hade 2-årsavtal, hur många miljoner lämnar du på bordet?
Ja, det är också sånt som alla, nu har jag inte gjort så mycket med det sen jag flyttade hem, men alla som jag har pratat med kommer alltid de här sakerna på tal. Men det har, alltså, jag flyttar inte hem av en anledning för pengar. Och så vet jag, jag flyttar inte hem gratis långt ifrån. Alltså, Malmö har gjort det jättebra, allt de kan för att få hem mig. Men att jämföra pengar, det är också det som, göras.
Alla gör ju inte ett sån uppoffring för sin klubb att man liksom tackar nej till ett jättebud. Det finns ju de som gör det. Jag menar, tar man Andreas Granqvist hade ett jättebud i Ryssland, flyttade hem till HF. Alltså, en del gör det, en del gör det inte. Det blir ju ändå intressant.
Så ska vi helt ärlig, aldrig riktigt reflekterat av vår... Så det är också en sån fråga min fasta ställer till mig. Att, ja, men hur mycket pengar förlorar du nu när du flyttar hem? Det är en klassisk fråga man får, framförallt för de som är... som min fasta till exempel, men... Jag har faktiskt aldrig tänkt i de banorna, utan jag flyttar hem av en anledning för att få en kärlek till min förening och varit ute i 9 år, alltid varit ekonomiskt resonabel och tänkt att okej, det kommer komma en dag när jag inte tjänar de här pengarna, det kommer komma en dag när jag ska flytta hem till Malmö och då är det en helt annan värld igen. Så att, ska vi helt ärligt, jag har inte ens räknat på det.
Och... Det är ändå fascinerande att ta upp din pappa, för i första podden jag gjorde med dig pratade du just om det, att du nästan skämdes hur mycket du tjänade i Torino kontra din pappa, vad han tjänade. Hur har liksom hela den, jag menar, du har ju befunnit dig i en värld som är långt från Sverige och vardagen? Och...
Ja, jag pratade faktiskt med min pappa senast i morse om det. Alltså, när han var ung hade han en timlön på 2 kronor. Så drog jag jämfört med att vi var ute och käkade med laget och vi fick en summa av våra ägare som vi kunde spendera. Nu kommer jag inte nämna vilka summor det var.
För den var stor.
Men den var ju såklart stor. Och då, det var det som att han bara, ja, det förklarar jag för dem, ja, men det är ju en annan värld. Som jag har levt i under de här åren. Men på grund av den uppfostran jag fått av främst mina föräldrar så har jag alltid haft en respekt, stor respekt för pengar. Vilket gör att jag kan flytta hem i den här åldern.
Hur många andra bud har du haft utifrån? Jag vet ju när du lämnade Leeds att du kunde flytta till andra länder och ville väldigt gärna stanna i England. Men vad har du haft för andra bud så att säga?
Ja, men då var det främst mycket. Då var jag ändå i en ålder, jag tror jag var 28 när jag lämnade Leeds. Och en bra ålder kom för en fin säsong. Och sen kom jag ändå hit här och efter 2 år så gick upp i Premier League. Och det är klart att då visste ju främst min agent att han kommer inte lämna Premier League om inte det är för någon klubb. Ännu högre än vad vi var. Och jag menar, första halvåret i Premier League så spelade jag ju med ett kontrakt som skulle gå ut där på sommaren innan jag fick förlängt. Ju. Och då hade jag ändå lite från lite andra klubbar i Premier League. Där jag skulle kunna flytta för att tjäna ännu mer pengar. Ju, men det var samma där. Alltså jag visste ju att under mina år i Brentford så visste jag att det här är min sista anstalt. Eller just där innan jag ska flytta hem. Ju. Så det var samma där. Det fanns inga pengar som skulle kunna ändra det. Ju.
Hur vanligt är det ändå? Vi får ju åtminstone intryck utifrån att många drivs av pengar. Vi ser Messi och flörtar med Saudiarabien. Ronaldo är redan där. De har ju mer pengar än vad du har. Vad är det som gör att du inte dras till det?
Alltså jag ska inte göra det. Jag har också haft stor vikt vid pengarna om de ska göra. Alltså det är viktigt att som fotbollsspelare, du har chansen att tjäna pengar. Du har chansen att kunna säkra det för dig själv, för dina barn och så. Det är klart att så tror jag alla tänker. Och det är inget fel med det tror jag. Så tror jag alla tänker i andra branscher också. Att man vill göra det så bra som möjligt för sig själv och sin familj. Och så har jag också varit. Men Mackan sa till mig, och detta sa han till mig dagarna innan jag lämnade för Italien, så sa han, du kommer inte bli lyckligare bara för att du har x mer miljoner på banken en dag när du flyttar hem, utan var smart under de åren du är ute när du väl flyttar hem, så känner att okej, det här är vad jag kommer klara mig på, vad jag är nöjd med och hur det gör jag nu. Alltså, jag känner mig att jag behöver inte mer pengar. Klart att jag skulle kanske bli lite lyckligare om jag haft ännu mer, men alltså, den lycka jag kommer få för att spela med FF, det är värt mer än alla de pengarna jag skulle kunna tjäna om jag hade fortsatt här. Så att det kan låta som klyschor, det kan låta som en sak man säger bara för att göra andra nöjda och så här. Så jag tänker säkert folk när de hör detta nu, men alltså, jag flyttar hem av en anledning för den kärleken jag har till min förening. Och sen...
Ja, och sen är du ju å andra sidan ärlig med att du får betalt.
Ja,
det är ju inte så att du, det är ingen välgörenhet.
Nej, exakt. Nej, och det är såklart, det kommer folk också påpeka under resans gång att han fick ju så mycket pengar och han hade aldrig flyttat hem annars. Så får folk tycka och tänka vad de vill. Alltså så funkar det i dagens samhälle att man ska alltid ha sina åsikter och folk ska jämföras och så här. Men den största anledningen, och det går inte komma ifrån, att jag flyttar hem för att jag har kärlek för denna förening. Att jag ser lycka i att spela fotboll i Malmö FF igen.
I början var ju en sportchef i Brentford, Rasmus Ankersen, som nu var involverad i Southampton. Han lämnade ju Brentford. Men då pratade du mycket med honom, berättade för mig och liksom att han lärde upp dig. Är det liksom det du vill att någon gång i framtiden bli sportchef i Malmö FF?
Ja, men efter att Rasmus lämnade så fick jag ju en nästan ännu närmare dialog och kontakt med Phil Giles som är sportchef idag. Och han pratade nästan med, inte dagligen men i alla fall varje vecka. Och jag har varit väldigt intresserad i hur de jobbar, hur de har byggt deras program och hur de värderar lag, hur de värderar spelare. Och försökt ta mig an så mycket information som möjligt. Jag sa till mig själv den dagen jag kom hit till Brentford, då visste jag redan då vem Matthew Benham var och vad han gjort och så här.
Det är ägaren då till Brentford och Midtjylland.
Att jag vill lära mig så mycket som möjligt. Nu ska jag vara smart och ta mig an så mycket som jag bara kan. Och har gjort det. Jag har haft 3-4 samtal och suttit ner med honom och försökt få åt mig så mycket information som
jag bara kan. Hur generösa är de med att dela med sig?
Alltså jag tror ändå de mer i alla fall nu än vad det var för 4 år sedan. Jag tror det handlar väl om en del av respekt. De har väl sett vad jag har gjort för den här föreningen, hur mycket jag har involverat mina känslor och mycket engagemang jag har haft i den här föreningen. Så att, det är inte så att jag kommer sitta med Matti för att jag ska typ snu åt mig informationen, med att jag tycker det är intressant, jag vill lära mig. Det de har gjort med en, vad ska man säga, mittenklubb i League One till att idag vara ett stabilt mittenlag i Premier League, det är ju alltså, enastående egentligen.
Ja. Ja, vad är det för kunskaper du tar med dig hem till Malmö FF som du kan ge? Han har ju varit här ett år förvisso, en annan roll.
Ja, Andreas har också sett mycket av det såklart. Och idag är det väl mycket mer data, mycket mer underliggande siffror, alla de här bitarna än det var för 10 år sedan. Men så som jag ser det, så som jag ser på Matthew, så som jag ser på Phil, för mig är de, om ska man förklara det, för mig är de facit. Det de säger, det tror jag blint på. Typ så. Alltså, det känns som att
Hur intresserade är Daniel Andersson och Andreas Geosson av
det? Dan är väl den som är längst ifrån det, när jag ser det från utsidan. Sen tror jag att han är otroligt skarp. Jag tror Dan är sån som litar mer på sina ögon än rent på det han säger i siffror och så här. Och det var väl en av sakerna Matthew sa till mig. Då först är det att du ska aldrig lita på dina ögon, du ska alltid lita på det du ser i data och siffror. Sen så klart så finns det alltså andra bitar av det också. Matthew vet ju, de har ju team, Thomas också involverad. Det är inte bara Matthew, det är inte bara Phil, det är inte bara deras underliggande siffror som fattar besluten, utan även det de ser med ögon och allt hur de har byggt upp det. Men det är så otroligt intressant att få...
Ja, för det går ju dels det sportsliga lyftet de har gjort, men de har ju också en förmåga att hitta spelare. När de slår igenom, säljer man, hittar nya fynd. Jag menar, Tony är väl ett exempel, det finns ju många fler. Vad är det de gör?
Ja, vad gör de? Det är väl hur de värderar. De har väl någon form av modul där de värderar, där de har en värdering på alla olika ligor i hela världen. Och sen så, för att sen kan berätta den här anekdoten. Så när jag pratade med Phil den första gången, så sa han alltid att det vanligaste man gör när man sitter med en scout. Så om jag skickar en scout och kollar på en match i League One och scoutar en viss spelare, så kommer de alltid tillbaka och så säger de så här: ja, han är riktigt bra på detta, han är riktigt bra på det, han är kanske lite sämre på detta här. Men, så sa han alltid, men detta är i League One. Så sa Phil till, jag lyssnar här nu, du säger till mig exakt vad du har sett, exakt vad du tycker om den här spelaren, och nämn ingenting om att det här är i League One. Utan vi har program som värderar ligorna, och så berättar du bara hur bra han är på just den nivån. Så typ enkelt förklarat att de har värderingen på hur bra diverse ligor är, och sen så värderar de då spelarna vad de ser för dagen, och inte att de ska lägga i värderingar, kan han spela en liga under eller han spela en liga över. Så enkelt förklarat typ så, ja.
Tror du att du kan inspirera Malmö FF att gå ännu mer? Jag vet ju att Henrik Rydström gillar ju data en hel del, och hans assistent Theodor Olsson, att ni kan få in ännu mer.
Det tror jag nog. Det är svårt för mig att veta hur de andra klubbarna i Sverige jobbar med de här bitarna. Så jag vet att det blir mer och mer. Jag vet att Malmö är långt fram med att ha sina egna vägar, sina egna program, sina egna folk. Vilket är jättebra. Det ska bli jätteintressant för mig att sitta ner med dem och få se hur de jobbar. För det är något som jag brinner för väldigt mycket. Man ska säga att detta utanför fotbollen, det kanske det inte är. Men det är en del av utanför min egen fotboll, om vi säger så i alla fall. Så det ska bli kul att se hur de jobbar. Och sen kanske kunna flika in med lite av sakerna som jag har lärt mig under mina år här. För att jag tror att detta är... Jag tror det är ett framgångsrecept att kunna använda och bygga in mer sådana saker.
När du flyttade till Brentford 2019, så var det ju en del som tyckte att du tog ett kliv ner. Hur kan han lämna Leeds och just välja Brentford och inget annat? Vad var det du såg där som gjorde att du fastnade för Brentford?
Jag såg ju, först och främst så sa jag ju till Andrea och till Victor, Andrea Radisano, presidenten i Leeds, och sportchefen Victor då, att för att jag ville ju inte flytta, så alltså, jag har varit ärlig och sagt, jag ville ju stanna i Leeds, jag trivdes i Leeds, jag älskade att spela för Leeds, så alltså, det var min passion i livet. Och när de då ringde och man sa att de ville sälja mig, så klart det var jobbigt att höra. Jag vet ju att deras främsta tanke var att tjäna pengar. Jag kom från en fin säsong, jag var som jag sa, ändå en okej ålder. Hade precis börjat spela med landslaget också, det fanns väl ändå lite pengar för dem att hämta. De hade väl lite anbud från Spanien, från Ryssland, från Turkiet och så här. Så, men jag var ju direkt sa att om ska ni sälja mig, så är det till något lag i England. Och jag helst då Premier League. Men där, just där och då fanns det inte, alltså det var rätt tidigt på fönstret, det var i slutet av juni tror jag, innan saker och ting ens hade kommit igång. Och då fanns det inget intresse för någon av klubbarna i Premier League. Och då sa jag bara typ till min agent Martin Dahlin då att ja, men vad kan vi höra? För vi antingen så krigar på i Leeds, söker jag allt jag kan för att övertala dem och bevisa dem. Eller så får vi kolla på andra lag i Championship. Då gjorde han ju det, men han hade ju inte ens en aning, en hum om vad Brentford var. Martin visste, han kände ju som tur var Rasmus Anker som sportchef, men han visste inte den potentialen som jag då såg fanns i Brentford. Så jag sa till honom, jag menar om inte det finns.
Men hur såg du den?
Det jag hade ju mött dem ju. Ja. Och tyckte det fanns otroligt många bra spelare. Och de var många av de tre säsonger jag hade var de ändå med en bit in innan de började fallera. Så det fanns ju något där. Men sen så var det väl att hitta den stabiliteten att kunna hålla ut av en hel säsong. Och då sa jag till honom, då får du ringa Brentford och se vad som händer. Och sen så gick det jäkligt snabbt, ja.
Fanns det något tvivel i att du ändå gick till en klubb som inte, jag menar en mindre klubb som hade kommit underifrån, ingen av de stora klassiska?
Alltså, jag visste ju inte heller att de hade, om man tittar tillbaka på det fönstret som de gjorde precis innan de tog mig med att de hämtade, tror jag, mer eller mindre 6-7 av startspelarna i dagens elva, vilket är helt sjukt egentligen. Och det visste jag inte då, jag visste knappt vem de var ju. Men det enda jag sa att mina oroande räsning hade varit att de skulle börja sälja ännu fler spelare. Neil Mopay har vi som ett exempel där jag kände redan, okej, mitt första samtal med Rasmus var att okej, bara att det är klart, kul att jag ska få komma, men snälla, behåll nu alla spelare så ska vi göra en riktig chans att gå upp i Premier League. 2 dagar senare så säljer de ju Neil till Brighton. Så det var egentligen det som var min största rädsla, att de skulle tappa många av spelarna.
Men det fanns det någon revanschkänsla när ni gick upp till slut? Att liksom där såg ni?
Otroliga, självklart alltså. Det var jättemånga, alltså du sa att ett par personer, få personer som skrattade mitt beslut, men det var nästan mer än min alla som övertygade om att vad är det han gör, typ han förstör sin karriär, han går ner i näringskedjan och alla de här sakerna. Och sen första året när Leeds går upp och inte vi, det var det ännu mer folk som skrattade åt den.
Hur jobbigt var det?
Ja, det var väldigt tufft. Det är nog inte tufft att de gick upp, utan mer det här att det var många som typ så skulle göra sig roliga på ens bekostnad och alla de här bitarna, även i media, inte bara, alltså sociala medier är en sak, det är mycket troll där, men även tyckte det var mycket även i folk som på något sätt gottade sig över det.
Varför tror du det var folk som gottade?
Jag tror jag är en sån person. Jag har fått väldigt mycket kärlek de sista åren. Känns det som med allt jag har gjort och mina prestationer och så vidare. Men tidigare i min karriär och jag någon, även med landslag. Så jag tror jag är en sån person. Antingen så är det mycket kärlek och mycket respekt. Eller så är det exakta omvända. Det finns inget mellanting med mig. Jag tror, så ser jag det i alla fall.
Om du ser att Leeds fall, jag menar de gick upp före men är på väg ut nu för andra året, avslås som får hänga kvar och ja, när denna sänds kanske, de är ute, det vet vi inte. Men hur överraskad är du över att det har gått så?
Ska jag inte säga, alltså de var ju även där i fjol så att det fanns ju såklart en chans ju. Men alltså, så tufft är Premier League alltså. Jag pratade med jag sa återigen tillbaka till Matthew, ägaren jag pratade med, han sa att till och med nästa år, det skulle till och med kunna vara så att Tottenham skulle kunna involvera i nedflyttningsrisk. Så jämnt är det, mellan lag 7-20. Det är så små marginaler. Har du en tuff säsong, som Leicester nu till exempel, som varit en, ja, nästan topp 8-klubb i flera säsonger i rad. Nu helt plötsligt så är de, och kanske till och med kommer åka ut Premier League. Med de spelarna de har också, för mig är det helt osannolikt. Så att så små marginaler är det, och så tufft är det att spela Premier League. Så att, även om Brentford nästa år skulle hamna på plats 17 och hålla sig kvar, så är det ju klart en jättebedrift. Så även ekonomiskt, så mycket det betyder för klubbarna, så är det inte så.
Hur sprider det sig i klubben bland spelarna? För även ni spelare påverkas ju stort om man åker ur, så att säga.
Ja, klart, men det är samtidigt. Då kommer ju pengarna in i det hela igen med bonusar och allt sånt här. Mycket bonusar det är om man håller sig kvar, och bonusar det är för vilken placering det hamnar på. Så alltså, det är ju en tändvätska för alla. Vi är också det väldigt smart att vi har en bonus även till staff. Alltså de som är runt omkring oss, ledare och sånt, så att. Det låter tråkigt att säga att pengarna är så stor drivkraft, men så är det verkligen. Och det är så enorma pengar som det handlar om för att klubbarna hålla sig kvar, vilket gör att de då kan vara ganska ambitiösa och kunna betala ut bra bonusar för att hålla sig kvar.
Är du förvånad ändå att Radrizani, som ju tog upp lite, så gjorde en hel del rätt under din resa där, att han tar så många felbeslut sen?
Jag vet inte. Alltså, även under, man ska inte glömma heller att även under hans första år, när han var delade med Chiellini, så tog de ju först en danstränare som de sen sparkade, och så hämtade de ju Häckenbottom som nu är chef i United, och så sparkade de honom. Så det var ganska rörigt fram tills att de hittade rätt med Bielsa. Jag vet inte, det känns som att känslan med Leeds är att så länge jag, nu vet jag att Leeds har funnits längre än vad jag vet, men så länge jag har följt Leeds, så länge jag har varit, så känns det som att allt var ganska stökigt i klubben med förhastade beslut. Men det är nog en del av det, bara kolla på Premier League i stort i år, många tränare som får sparken och många tränare som har gått, att man fattar kortsiktiga beslut på grund av att det handlar om så mycket pengar.
9 år i utlandet. Hur svårt är det ändå att hamna rätt i rätt klubb? Jag menar, du hade rätt tufft i Torino också i början, och Mihajlovic och liknande. Hur tufft är det?
Jag tror det är jättetufft. Jag tror det kommer bara bli tuffare och tuffare för varje år som går. Jag hade träning idag på planen med en spelare från Ukraina. Då pratade vi lite bara mer om rådande läge, främst i hans lag. Främst i hans land, vilket är såklart otroligt sorgligt. Men även att det blir färre och färre branscher och färre destinationer för spelare idag att tjäna pengar på, som Ukraina har försvunnit, Ryssland har försvunnit och det blir tuffare att gå till Asien. Så det blir väl tuffare och tuffare för varje år som går att kunna tjäna stora pengar och komma ut i Europa för då allsvenska spelare eller svenska spelare, eftersom att det finns färre och färre klubbar att välja på, och att komma till Premier League, alltså du sagt det till mig för 9 år sedan, att det är först komma till Premier League, men att också få vara kapten och så hamna på övre halvan. Nu kom vi 13 i fjol, men övre halvan på 1 och 2 år hade jag aldrig trott på det, såklart. Så att, ja, hade du sagt till mig för 9 år sedan att jag skulle fått den här karriären, så hade jag såklart tagit den varje dag.
Just att Premier League blev lite skiktat, kanske 6-7 klubbar som är långt före er andra. Hur tråkigt är det?
Ja, alltså jag kan ju bara prata för mig själv och för min upplevelse under mina 2 år i Premier League. Vi har ju slått Tottenham, är det enda topp 6-laget som vi inte har slått. Annars har vi slått alla andra lagen, vilket bevisar att allting är möjligt. Jag säger inte att det är möjligt för Brentford, eller kanske det, men det är inte möjligt för Brentford att gå och vinna Premier League. Men att en klubb som Brentford med den minsta budgeten har chans, eller har haft chans nästan hela året på att hamna på Europaplats, det säger egentligen allt om att allting är möjligt. Det är nog bara mer att, sen så att många klubbar missköts, men att många klubbar kanske inte sköts så bra som de skulle kunna göra. Så såklart det är tufft att få på en sån lag som City, som för mig är överlägset bäst i hela världen. Så att,
ja, och det var ju, de rullade ju över Real Madrid och tog sig ett Champions League-final, och det är ju en fascinerande fotbollsmaskin, men det finns ju den här problematiken med Abu Dhabi. Hur i er bubbla, jag frågade Toni Kroos och såg spelarna på det där, och han sa att det är bra att det kommer in pengar ändå. Hur pratar ni om det liksom? Och att de är anklagade för fusk i Premier League.
Ja, men de sakerna så lägger du nog inte som fotbollsspelare. Fan, vet inte när du är inne i den bubblan, värderingen. Alltså när vi är här på träningsändningen och vi kollar på City-spelare och kollar på andra lag, så pratar vi ju såklart om det som händer just på planen. De 11 som är där och hur, vilka resultat fotbollslaget gör. Och det är väl främst det handlar om ju. Om jag bara kan få prata rent om City, så jag är så, alltså det de gör jämfört med de andra lag, de har de bästa tränarna, de har de bästa spelarna, men de jobbar också otroligt hårt. Det får man inte glömma. Så många av de andra lagen, bland annat United, de mött Chelsea, de har också otroliga spelare, otroliga lagbygge, men de jobbar inte lika hårt som City och som Liverpool. Det har sagt tidigare, så nu kanske Liverpool inte har haft sin bästa säsong, men så som de gör, Arsenal är ett annat exempel, att man måste alltid jobba hårt också, annars går det inte i slutändan. Och det är väl det som gjort att vi kan stå de lagen som vi kanske inte ser är lika bra som typ, att vi kan komma före West Ham, Leicester, som har otroligt mycket mer pengar än vad vi gör. Att vi kan inte ha bättre spelare än vad de har, men vi har en tydlig struktur och vi jobbar enormt hårt. Och det är underskattat idag, tror jag.
Just att Manchester City är anklagade av Premier League, 115 punkter. Jag gissar att ni ändå pratat om det i omklädningsrummet. De anklagas ju för fusk och blåst upp sina intäkter och kan ju straffas. Vad skulle det betyda om de faktiskt fuskat? För jag gissar om IFK Göteborg eller AIK har gjort samma i Allsvenskan, så tror jag du hade reagerat.
Jo, men det är det. Och sen den generella bilden är väl antagligen att man ser att det kommer breaking news på tv när vi sitter och äter, att United är då, eller City är anklagad för detta och detta. Men det är alltid, alla tänker sig, ja, men det kommer inte hända någonting. Så är nog den generella bilden att man har sett det här för, men att ingenting händer sen. Så att, ja, nu vet jag inte vad som kommer att hända. Och
Skulle det ändra bilden av dem? Om det visar sig att de fälldes straffas?
Jag vet aldrig, så jag vet inte vad de är anklagade för.
De är anklagade för att de har fått sponsorintäkter som påstås komma från ett flygbolag, men så egentligen är det kommit på andra håll. De har liksom blåst upp sina intäkter helt enkelt, och på så sätt går runt regelverket kring financial fair play.
Ja, såklart det är så. Det finns ett regelverk, när ska man förhålla sig, har de brutit med det så ska de såklart bli bestraffade. Men det är skitsvårt från utifrån sett, och som spelare, som jag sa, återigen in i den bubblan, att lägga någon form av värdering i det. Alltså det de gör på fotbollsplanen, när jag möter dem på planen, det är det jag tittar på, och de spelarna som jag möter. Sen, såklart så finns ett regelverk att förhålla sig till, och det borde såklart de då på FA eller vem det är som har koll på det, hålla ett öga på.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
And we've got some more breaking news for you. Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for 8 months, which runs up to and including the 16th of January 2024. He's also been fined £50,000 and warned about his future conduct for breaches of the FA's betting rules.
Ivan Toney's been found guilty of betting within football.
En annan som straffades av FA var ju din lagkamrat Ivan Toney, nu avstängd 8 månader för att han har spelat på matcher. Hur har det påverkat er som ju hängt över er under lång tid?
Ja men exakt, jag menar att det har funnits där och legat som ett mål sen egentligen oktober-november när det väl kom ut första gången, precis innan han kom i landslaget där. Och sen, det är också en sån sak så frågar man tillbaka, så jag som kapten, det med att jag pratade om den där personliga relationen med honom, typ se hur han mår och se att allt är okej och typ så lägga mer vikt på det. Och jag sitter och frågar Ivan egentligen vad som har hänt och vad är du anklagad för och vad kommer att hända. Och nu fick han ju sin dom här i förrgår, jag har inte träffat han sen dess. Så det var mer att jag igår kväll ringde honom och kollade läget så att allting är bra. Och så sen så, de andra sakerna är samma där, jag är knappt, eller jag ska helt enkelt, jag vet inte vad som har hänt och vad han är anklagad för. Eller, jo, det vet jag, ju läser så här ju, men mer än så vet jag inte.
Och hur vanligt tror du det är i fotbollsvärlden att man spelar?
Det tror jag är jättevanligt.
Tror du
det? Yes.
Är det något du stöter på liksom? Eller?
Det blir nog mindre och mindre. Och framförallt nu på den nivån jag är nu. Men jag tror det är jättevanligt. Så att,
det tror jag. Vad kan man göra åt det? För jag menar fotboll.
Men det är väl det. Detta är väl en av anledningarna varför de är så hårt. För att de antagligen ser att det är ett stort problem. Så det känns lite också som när vi ensam, men jag vet inte att de vill göra ett statement också om att stänga av honom längre än vad de kanske borde göra. Det är också svårt att säga vad är rätt att göra och vilken längd är rätt att ha. Men jag tror det är ganska mycket vanligare än vad man tror. Ja. För det är ju alltså, det är ju sjukdom. Alltså, rent med, om spelar man inte på fotboll så spelar folk på hästar eller på kasino eller vad det än är. Alltså, när det är så mycket pengar, det är som att det finns överallt i alla branscher.
Ja, och just att det speciella med fotbollen är ju att man ofta jobbar. Jag menar, ni har Hollywood-bett tror jag på era tröjor och alla, väldigt många. Och jag menar just att man är så nära sammanknippad med en bransch som man egentligen ska hålla på avstånd.
Ja, men nu har de väl ändrat det till nästa säsong.
Ja, eller om några tre säsonger. Jag tror det ska fasas ut. Pengarna kan inte försvinna direkt.
Ja, exakt. Då har vi tagit ett första steg mot det. Men jag tror att det är ett samhällsproblem det också, rent med ja, beroende av att tjäna pengar och spela och så vidare.
Du vänder ju hem till en allsvenska som ju, ja, Malmö FF har ju gått väldigt starkt. Det har ju blivit lite skiktat, lite som Premier League, även fall av titeln har alternerat mellan några klubbar. Hur ser du på det, att det är en risk att liksom allsvenskan blir för ojämn?
Ja, alltså jag tyckte för tre år sedan så var det som att det fanns en övre åtta och sen en undre åtta, så en övre halva och en undre halva. Men jag tycker nu är många av de lagen där som har haft tuffa säsonger, och nu AIK så tar han mot en tuff säsong. Och AIK, Göteborg får inte då stämma. Och Norrköping har fått lite bra resultat, men prestationsmässigt kan inte vara så bra heller. Så att, ja, det är egentligen bara Malmö och Häcken i så fall i år som gör det tråkigt att springa ifrån de andra. Så att, det, jag tycker det är en viss skärm med allsvenskan, att nästan alla lag kan slå alla. Så att det där med skikt och sånt, det finns ju överallt. Ju. Så det finns i Premier League, det finns i Italien, det finns i Sverige. Så det är en del av fotbollen ju.
Du ska ju hem och spela på plastgräs. Hur blir det att spela många fler matcher på konstgräs snarare än gräs?
Ja, det är 9 år sedan jag spelade på konstgräs. Jag hade en tävlingsmatch med Torino när vi mötte Helsingfors. Det var inte ens konstgräs, det var någon dörrmatta vi spelade på uppe i Finland i december. Så det räknas ju knappt. Men nej, jag fick faktiskt ett kul samtal. Mange Eriksson, Djurgården, ringde mig dagarna efter det blev klart. Och så sa han, inte en till så, nu ska jag komma hem och klaga på plastgräs. Så sa jag till henne, nej det lovar jag, det ska jag inte göra.
Är du rädd för skador? En del får ju lite skadeproblem kring det.
Nej, det är jag inte. Det är mer att alltså, fotboll spelas med naturgas och jag, det står jag för, det kan jag säga nu. Men sen när jag väl är hemma och spelar så kommer jag inte lägga någon vitus. Du bara accepterar det och sen tar det därifrån.
Du har ju också levt med VAR som diskuteras mycket i Sverige. Nu är ju Sverige den enda av 31 toppligor i Europa som inte har det. Vad skulle du säga till allsvenskan?
Ja, det är en charm att inte ha det. Jag tycker de två säsongerna jag nu har haft det så har jag inte haft något problem med det heller.
Så man kan tydligen vänka sig?
Det. Va?
Så man kan vänka.
Ja, det kan man nog. Det tror jag nog. Jag har också alltid sagt att man ska kunna ta in delar av det, men det är också svårt. Alltså, antingen får du ha det eller får du inte ha det. Men det finns många bra saker med det, som Golden Line Technology och med offside-regler och sådär. Men jag förstår ju också varför den generella fotbollsmänniskorna i Sverige inte vill ha det. Det gör jag.
Du är ju speciell just med ditt tydliga supporterskap och du på Malmö-matcher när du har varit ledig och liknande. Tror du det blir en utmaning nu när du plötsligt ska vara spelare och inte kan stå i klacken på Europamatcher och liknande?
Ja, det tror jag nog. När jag gjorde min första intervju med Malmö, när jag blev klar så sa jag det. Att nu, jag har levt ett liv när jag var ung, där jag var supporter och kunde resa och var den typen av människa till Malmö FF. Och sen så när jag då blev klar för akademin och började spela i A-laget sen också, så fick jag ta en annan. Då var jag fotbollsspelaren igen. Och sen när jag då lämnade var det som att jag kunde återgå till min gamla liv och supporta Malmö från utsidan. Och som jag säger, kunna värdera Malmö som en supporter och kunna se på Malmö som en supporter med supporterögon och utveckla mina känslor genom supporterord och sådana här saker. Men nu är jag ju tillbaka in i den här världen igen där jag är anställd av Malmö, jag är fotbollsspelaren i Malmö. Men det är bara att jag gör samma sak som jag gjort i Brentford, som jag gjort i Leeds, som jag gjort i Turin nu. Men jag gör det nu i Malmö också. Alltså jag har under mina år utomlands alltid haft en stor passion för de lagen jag spelat för och nästan sett mig som en supporter till de lagen också. Så att
kommer du lägga band på dig, jag tänker i intervjuer och prata om bengaler och sånt, som kanske inte Malmö FF som arbetsgivare uppskattar?
Jag tror jag var väldigt tydlig med att jag sa, för Malmö nu, om man ska säga att de mjölkar, men att Malmö nu går ut och säger okej, okay, han är hemma, han är en av oss, alla de här sakerna, då måste de också kunna förlåta mig vara den jag är. Men jag också under de här 9 åren varit utomlands helt klart ändrat mig själv i hur jag pratar, hur jag värderar saker, och mina värderingar är helt annorlunda nu än de var då. Så att jag tror det var ju mycket enklare
människor. Hur skiljer de sig?
Ja, men då var jag en pojke som jag sa inte hade sett världen. En pojke som var uppväxt på en läktare som sa vad han tyckte och tänkte och uppväxt med det mantrat att ja, jag kan säga vad jag vill. Och jag har fortfarande kvar mycket av de bitarna, men såklart som jag sa, 9 år senare, 9 år äldre, helt andra värderingar och ser saker och ting på ett andra sätt. Och vet att när jag pratar så, framförallt inte när jag har kontakt med Malmö FF, vet jag inte bara pratar för mig själv utan jag pratar även för Malmö, min förening, och jag måste göra det på ett klokt och på ett resonabelt sätt. Så att en annan Pontus är det ju.
För det är ju bara ett par år sedan du samlade ihop landslagsspelaren, ni skrev brev villkorstrappan. Nu är villkorstrappan borta, men på något sätt fortsätter de här synen på bengaler, pyroteknik och liknande. Har du ändrat dig där?
Nej, det tror jag med. Jag tror att jag gör saker på ett klokare sätt nu än jag gjorde för 9 år sedan. Jag tror att för 9 år sedan, jag minns vi spelade en match mot Helsingborg, tror jag, på Olympia 2012 kanske, där vi efter matchen blev stoppade av styrelsen och som säger att ni får inte gå fram till våra supporter och tacka för de har bränt massa bengaler. Det var tjafs och stökigt och sånt. Jag var bara med och sa, nej men flytta på, vi ska gå dit ändå. Så jag tror att jag gick själv och så följde några andra med. Vilket där och då kändes typ så rätt för mig att göra. Jag gick min egen väg. Men nu idag så tror jag, hade det hänt så jag hade nu mer typ så kanske gått in där inne och resonerat med då styrelsen eller vem det var som sa till mig och till oss, och sen kanske du hittat en bra lösning och sen kanske gått ut efter. Så att jag tror jag idag fattar väl kanske inte lika hastiska och drastiska beslut som jag gjorde då. Det är väl den största skillnaden, tror jag.
För det var ju inte bara jag som reagerade. Du var ju ute och pratade på något sätt. Det var inte så att du argumenterade för att man ska kunna använda våld, men du sa att det kunde ingå liksom i fotbollen efter de där bråken som var i, om det var augusti eller september förra året, i en intervju med Aftonbladet. Liksom, inga problem med uppstyrda slagsmål. Hur ser du på det idag?
Ja, men jag tror också när man, det blir också svårt när man säger saker och ting i, alltså, hur ska man säga, i textformat. Alltså när någon tar mina ord. Det kan bli en människa kan betyda en hel sak när någon skriver när jag säger det, hur jag menar det. Alltså, hur jag förklarar det är som att, alltså, jag vet ju att de här, som jag själv har varit i den världen och uppväxt på en läktare, så vet jag att de här sakerna finns. Och med att jag förklarar det som att det finns ju större samhällsproblem än just att folk åker ut i skogen och slåss 5-5 eller 10-10 eller vad det än är. Jag tror hela samtalet där, och då började om det här med bangers och bengaler och alla de här sakerna. Men bangers är ett utmärkt exempel. Bangers är någonting som ingen vill ha. Inte ens de mest aktiva supportrarna vill ha bangers. Men det finns. det är väl såklart ett mycket större problem än vad det finns att folk åker ut och slåss i skogen, vilket som, återigen, det är inte bra det heller. Men det vet jag att det finns. Jag menar, det finns större samhällsproblem än just de bitarna. Men ja, det så att jag vet att folk tror att ja, men då förespråkar han våld. Så funkar det inte.
Nej, jag säger inte att men du, på något sätt så kopplar du lite ihop att ja, vi får ta den dåliga. Vi kan inte äta hela kakan utan dem.
Ja, jag tror just där då var inne, jag vet inte, var det höstas jag sa det?
Ja,
ja, men det var också det där kände, det gick så sen som i förening, jag tyckte allting var jobbigt. Och jag alltid var så här att jag är rädd för att det vi har på våra läktare idag ska en dag försvinna. Jag menar, det har varit nästan hälften av mitt liv. Alltså hela min passion till fotboll har skapats på en läktare i Sverige. Skulle man, det är med den resan att det ändå ska försvinna. Jag tror, ska man göra allt man kan för att göra en häxjakt på att få bort alla de mest aktiva supportarna. Så jag har ju den resan kvar, då kanske det här försvinner. Vad gör vi de 10 åren när läktaren så tomma som det var för 30 år sedan när Malmö mötte AIK på stadion, det var 2000 på plats. Vilket ingen vill ha igen ju. Så att det med, jag tror det var med den resan där då att tänk om det försvinner, det som vi har på våra läktare idag.
Men går det att ha passion och allt det här utan att man ja, har
det,
våldet?
Exakt, det är där jag står och välar ju. Det vill jag ju kunna säga, ja det kan man. Men jag har ju inte svar på det ju. Så jag tror allt detta jag sa där och då grundades i min rädsla att jag en dag ska få, jag vet inte om jag ens kommer att spela, men tänk om jag en dag om jag är 40-50 år gammal och ska gå och kolla på Malmö så är det helt plötsligt bara 5000 på läktaren. Alltså det är som att hela mitt liv bara raserar då ju. Det var mer den rädslan jag kände att tänk om våra läktare försvinner.
Har du själv varit en del av den scenen? Jag vet ju att du var en del av läktarscenen, men så att
nej,
säga.
Nej, jag har faktiskt aldrig slått i mitt liv i uppstyrda fotbollsaktioner. Nej, det har jag inte. Men jag, som jag sa, jag har ju växt upp på en läktare. Jag har kontakter i de flesta aktiva grupperingarna. Ju. Så jag vet ju vad det är som händer. Men ja, bara för att jag pratar några bitar så är det inte så att jag förespråkar våld. Jag bara säger, jag vet att det finns.
Landslaget slutade du i efter EM 2021. Har du ångrat dig?
Än så länge, nej, har jag inte.
Hur följer du EM-kvalet?
Ja, som att jag har alltså, hela ledarstaben är kvar som jag kommer otroligt nära. Alla de spelarna är kvar som jag kommer otroligt nära. Många av dem är vänner, alltså, även utanför fotbollen, som Foppa, som Emil. Som Foppa, som Robin, som Helander och Svanberg. Alla de här Malmö-liga, Malmö-maffian som vi kallades. Så genom dem såklart så är jag även inte att jag bara kollar på utan att jag följer och har dialog med dem när de är där och ringer dem och festar med alla de här sakerna. Så.
Är inte de på där Robin Olsen och Emil Forsberg tycker att du borde komma tillbaka?
Jo, det är de ju. Vilket gör det jättejobbigt. Jag är en sån person alltså, varenda gång av de 2-3 gångerna som Janne har tagit sig och ringt så jag tyckte det var skitjobbigt för att säga nej till en människa som jag gillar så mycket som jag gör med Janne och med dem som jag gillar så mycket som jag gjorde i landslaget. Så det är skitjobbigt att säga nej. Men jag har fått vara stark och tagit bort känslorna i de lägen och fattat det beslutet som jag trott där och då varit det bästa för mig.
Hur mycket spelade in att du gick liksom från att vara startande hösten 2020 där du hade skadeproblem och opererade dig med tanke på EM och sen under EM 2021 så blev du i princip fjärde val eftersom Fille Helander hoppade in mot Ukraina?
Ja, nej, det är klart att det vägde in ju. Alltså jag kände ju där under EM att på något sätt jag kom längre och längre ifrån för varje dag, för varje träning som gick och jag kände att jag blev en sämre och sämre människa. Under mina tidigare år i landslaget kände jag alltid att jag pushade de andra, jag var alltid redo, jag var alltid beredd. Jag gladdes nästan av Garnen och Vigge som där då var för mig gjorde det bra. Men under det där EM 2021, när jag precis hade gått upp i Premier League, det var så mycket känslospel i mitt huvud. Jag kände för varje dag som gick under den samlingen där i Göteborg så blev jag sämre och sämre på det jag hade gjort så bra under mina tidigare 7-8 år i landslaget.
Du kunde inte hålla tillbaka?
Ja, typ inte. Det var mycket känslor. Jag tyckte det var jobbigt. Jag ville spela. Jag kom från en fin säsong. Och precis gått upp i Premier League. Och sen, så droppen blev då när Fille kom in före mig. Men då kände jag typ att okej, ska jag... Jag visste på ett annat sätt okej, det betyder inte olagligt att Fille är före mig. Men så kände jag det där och då. Då förlora matchen, åka hem och en var över. Och veta att okej, om några veckor ska jag börja åka tillbaka igen och ha en ny säsong och spela Premier League. Är det verkligen värt att kriga på och vara den här positiva pushande ponnen som jag var under alla de åren i landslaget. Det känner jag inte där och då. Och sen hjälpte mig av min familj främst då.
Tog du ett beslut lite i affekt, alltså påverkad av känslorna?
Ja, men det tror jag. Men det är som jag sa, jag under hela min karriär alltid fattat beslut, tror jag, ganska förhastat med som jag sa, med min magkänsla tidigare och känslor, eller beslut som jag trott varit rätt där och då. Och sen inte ens så att jag reflekterar över saker som jag fattar, men där och då kändes det som att det var rätt beslut. Som du sa, jag har inte ångrat mig än idag.
Det är ju många som har tyckt det var konstigt, framförallt under första året när du spelade. Gjorde jättebra, lagkapten i Premier League, kanske världens bästa liga. Och så var du inte med i landslaget när landslaget samtidigt hade lite backkris. Det framstår ju som obegripligt.
Ja, men från vems sida då?
Ja, från min eller från många andra.
Ja, men jag menar, alltså, det var svårt för mig att jag hade fattat ett beslut och bara ändra mig typ så 2 månader senare. Det hade bara känts konstigt. Och framförallt ännu senare där på marssamlingen var det väl snack igen. Och då, att komma tillbaka då 7-8 månader senare och ta en plats från, då tyckte jag att då var det väl Hjalmar som kom in och Isak spelade någon match igen och Jocke Nilsson kommer. Ska jag bara komma in och bara ta någons plats när de visar har mycket mer starka känslor för att göra det än vad jag har? Det kändes inte rätt heller där då, bara komma tillbaka för att spela en samling och sen vad skulle jag då göra efter det? Ja, det känns bra, det kändes gud, ska jag bara plötsligt fortsätta? Och jag plötsligt tänkte mig kommit in.
Större spelaren nu har gjort så, jo, Henrik Larsson till exempel.
Ingen prestige, jag ska inte jämföra mig med andra, men jag så resonerade jag i alla fall att tänk om jag hade kommit, jag hade ingenting att vinna på att komma tillbaka i alla fall.
När var det senast du talade med Janne Andersson?
När jag träffade dem i november, när de var i Malmö senast.
Har han någon gång liksom hört av sig? Han har ju själv sagt att han ville eventuellt övertala dig, sen var det ju din skada som kom emellan. Men har han gjort någon framstöt?
Nej, alltså, där var det väl så snabbt. Och där är jag faktiskt, men jag ska väl aldrig tänka att okej, okay, jag pratade mycket med Wettergren. Jag pratade med Ekvall.
Peter Wettergren och Daniel Ekvall.
Ekvall, ja. Psykologen, också med Janne och alla. Jag bara kände den kärleken jag fick under de timmarna jag var på stadion där och träffade alla, att ska vara ärlig så känner jag att okej, kanske finns det en chans att jag kanske ska komma tillbaka. Och sen så har säsongen sen dess varit väldigt stökig. Alltså nästan timmarna innan som jag kom och besökte dem på stadion där, så hade jag träffat Danne och Geerson och sen Anders Påsen och bestämt mig mer eller mindre för att flytta hem. Det var så mycket känslor det och hantera. Så där då var jag nog mer typ så att börja känna vilken kärlek jag fick först från Danne och dem, och sen så kom jag till stadion där som då i min hemma.
Och där landslagsledningen var på besök.
Så fick jag kärlek av alla de spelare som sprang över kameran och alla ledare och sånt, så att mycket känslor att hantera där då.
Men ja, och något som jag och några andra reagerade på, du blir ju inte återförsvarare och jag menar Wettergren är med där, Janne Andersson är med där och röstar. Hur mycket spelar det in?
Nej, jag ska vara ärlig. Tyckte jag ändå att det var lite tråkigt. Jag kände att han hade en väldigt fin säsong. Alltså Vigge är en bättre fotbollsspelare än vad jag är. Men jag tyckte han där och då kanske inte hade haft sin bästa säsong.
Han har ju framförallt inte spelat så
plus
mycket.
Plus att han inte hade spelat i landslaget. Oj, heller.
Nej.
Vilket jag vet att de såklart lägger mycket värdering i hur man gör i landslaget. Så ska jag vara ärlig, så tyckte jag att det var ganska tråkigt. Alltså, det var skönt att kunna få en pris i alla fall för något individuellt. Men sånt glömmer man ju sen snabbt. Ju.
Om Janne Andersson ringer och du gör det bra i Allsvenskan, vad talar för att du tar ett annat beslut då?
Så jag tror ändå, detta sa jag ganska tidigt, men den dagen jag flyttar hem, då är det bara fokus på Malmö och inget landslag. Så att jag tror om dörren var stängd tidigare så är det nog ännu mer stängd nu. Men återigen, jag är en känslomänniska så att saker och ting kan ändras. Så att jag ska inte säga aldrig, men just för tillfället så är det bara fokus på Malmö.
Apropå känslomänniska, hur du följer ju landslaget, hur följde du Jan Andersson versus Bojan Djordjic?
Ja, jag minns inte om jag såg det live. Jag tror nästan att jag gjorde det. Jag tyckte det faktiskt var ganska jobbigt. Alltså, jag har jättefin. Jag har en fin relation med Bojan och vi alltså, pratar inte ofta, men när vi väl pratar så är det respekt för varandra. Och vi är ganska lika, så som jag är från Malmö, jag är ju från AIK och han har varit i England. Alltså, det kan ju känna igen oss i varandra, tror jag. Så jag tyckte det var jobbigt från den sidan. Plötsligt var jag. Jag ska inte säga att jag älskar Janne, men jag har en jävligt fin relation med Janne. Så jag tyckte det var ganska jobbigt om jag ska vara ärlig.
Hur överraskad är du att Janne Andersson, som länge haft en bra relation i media och hanterat de flesta jobbiga situationer, 1 miljon frågor om Zlatan exempelvis utan att bry sig upp, och nu plötsligt tappade så?
Ja, jag tror Jannes första 5-6 år när allting gick bra så han hanterar media jättebra. Lite liknande situation som med Hamrén, nu minns jag inte så mycket med Hamrén, men det var väl lite liknande där att allting var dans och rosor till den början och sen.
Det var dock väldigt kortare
kanske, brintiden vad Janne hade. Men jag tror att Janne, jag har inte läst vad som är sagt efter, men jag tror att Janne ångrade väl sig lite hur han, alltså det är en del av det alltså. Och det gäller att hålla sig kall och att få kritiska frågor är en del av jobbet. Alltså jag så många gånger i min karriär också tänkt vad är det för frågor man får, det brusat upp. Men jag tror framförallt han som ändå är vår förbundskapten för vårt land, för vår fotboll, att han måste hantera det bättre än man gjorde där och då. Och det tror jag han kommer göra nästa gång också.
Vad talar för att Sverige spelar EM i Tyskland 2024?
Ja, men det är ändå ganska mycket tror jag. En bra sommarsamling här nu. Det är väl Österrike borta.
Ja, det är enda tävlingsmatchen. Ja.
Att få ett bra resultat där för Österrike är väl den största utmanaren. Men det som talar mest för att vi har ett bra lag och tydlig struktur och kunna få rätt på saker och ting igen är nog det viktigaste. Och att till många av dem har väl kommit igång i Zakaria Wigge, som jag sa, har varit otroligt fin i United under våren, och Alex Isak i Newcastle ser otroligt bra ut, och Robin vet man gör alltid bra Foppa, och vi har ju ett otroligt bra lag. Så att för att få rätt på alla bitarna är det som talar för.
Åker du dit och stöttar från läktarhåll då istället?
Det är sjukt, jag tänkte faktiskt åka till Österrike, det var kul, men vi får se om jag hinner med det, men annars så stöttar jag det såklart för hemmaplan.
För du får inte vara i Sverige för 1 juli, det vet vi nu.
Tydligt, nej, jag ska åka på semester i juni utomlands.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv, tack själv.
Podden är producerad av Max Richna och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Är det tankar, idéer, önskemål, synpunkter, kritik, beröm? Ja, vad det än må vara. Maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.